Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tuttosvenskan presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
Då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Tuttosvenskan, onsdag 3 augusti. Det är ju lite specialvecka som ni ju vet. I måndags var det Svanemar som hade lite ringrace runt i landet. Idag är vi faktiskt samlade, men inte i studion i Stockholm, utan vi är, vart då, Jocke Hanes?
Välkommen hem till casa mig.
Ja.
Det är speciellt, men vad gör man inte för konsten?
Exakt, vi befinner oss ju på västkusten båda två. Du är ju alltid här, men jag är ju här på lite minisemester. Så att då såg vi till att sluta upp och duka fram poddgrejerna och göra lite på riktigt.
Ja, men precis. Jag såg att du sågade västkusten på din privata Instagram. Du kommer inte undan sånt liksom. Jag vet alltså, hur mysigt du hade det på kusten här.
Jag vet, men jag måste ju någonstans balansera, för jag får så jävla mycket skit från mina vänner uppe i den kungliga huvudstaden, så att jag måste ju någonstans
i träsket.
Ja, de tycker att jag vurmar för mycket för liksom västkusten.
Det är bara att flytta ut.
Ja, det vet fan. Kanske någon gång, man ska aldrig säga aldrig. Som ni hörde, Isak, du är med oss också. Du har ju varit med i Tuttosvenskan innan, men då via länk, men du bor ju också här nere, så att du har anslutit dig också.
Ja, men precis. Det var en väldigt bred beskrivning du skrev till mig i veckan August. Är du på västkusten i veckan?
Ja, jo, men det kan ju vara vad som helst, men ja, jag sitter också här i Jockes kök, så ja, det är ju trevligt.
Ja, verkligen.
Isak är ju Elfsborg-supporter, för de som inte känner till honom på rösten bara så.
Precis, vi är vana med att ha kameror, men nu har vi inte det, nu är det bara poddformat, så att nu får vi sluta med de här liksom. Vi har en tendens att inte beskriva vad vi gör och sånt för de som faktiskt lyssnar som podd bara, vilket ju är majoriteten. Så att vi får bli lite bättre på det. Men Jocke, du och jag, vi träffades ju faktiskt redan i helgen som var.
Jajamän.
Vi var på Smögen.
På Smögen, ja.
I din otroliga jävla båt alltså.
Ja, men vi hade en mysig dag, en perfekt eftermiddag. August, han badade till och med i det salta, fina vattnet på västkusten. Jag har massa bildbevis över hur bra han hade det. Och sen så åkte vi in mot Smögen, för det var ju någon sorts herrejösses festival som pågick där med en massa artister och sådär. Och Jag tänker, jag har en story från det. Och jag tycker att den är kanske inte helt in i kontexten. Men eftersom Isak är här också, så tycker jag att det går absolut att applicera det här på fotboll och supporterskap. Jag tänker att jag kör den här och så ser vi var vi landar. Och tycker ni att det blir för mycket snack om annat, då får ni väl spola eller någonting då. Nej, men så här, jag är också lite skakad av det som hände. Och jag känner kanske en djupare förståelse för många supportrar när de berättar sina historier om saker som händer. Men i alla fall så här, vi satt ju i båten, Smögenbryggan, och drack lite bärs och käka och hade det gött. Och så var det den här festivalen som jag och tjejen hade biljetter till. Mm. Så vi skulle bara gå in och se på hovet. Här, det är väl här någonstans min karma, minus karma kickar in då. Men det var inte jag, utan det var min tjej som ville se hovet. Okej, så gör vi. De spelar 6:30, så det är liksom det är tidigt på kvällen. Mm. Så vi går in dit, kollar på hovet, ja, det är väl vad det är.
Och jag och min tjej då, för ytterligare kontext, vi satt kvar på din båt, för vi skulle inte gå på den här festivalen då.
Ja, vi hade ju parkerat båten så att man kunde titta och lyssna ganska bra därifrån. In och tittar, dricker vi några öl till där. Det är tidigt för kvällen. Inte så berusade. Inte nyktra heller såklart. Men ändå sådär då. Sen så är våran tanke att vi ska komma ut och grilla efter detta. Käka lite mat och sådär. Så att när den spelningen är klar, då går vi till utgången och ska, liksom, ja, vi lämnar. Man får ju såna här band då på en festival. Så att man ska kunna gå in och ut eller sådär. Men då, av någon anledning, så vill de klippa våra band när vi går ut. Förmodligen för att de inte vill att man ska gå ut och dricka bärs och komma tillbaka. Mm. Det var inte våran tanke ändå. I alla fall så uppstår det en viss förvirring när vi ska gå ut. För att de vill komma och klippa våra band. Och vi fattar inte det. Då bara, vadå, klippa band? Så, tillräckligt då. För att det ska bli irritation. Det är någon kille som jobbar som så här, deltidsanställd vakt just för dagen, som flippar lite. Han knuffar omkull min flickvän som trillar ner på marken. Då blir jag inte jätteglad såklart.
Nej.
Jag blir inte aggressiv, för det är inte jag. Jag har aldrig slagit i hela mitt liv. Men jag säger ändå till, liksom, vad fan håller du på med? Då springer det fram två andra vakter och då ska vi plötsligt avvisas från området som vi är på väg utifrån. Så jag säger bara, ja, det är lugnt. Vi är ju på väg ut som ni ser, så ni kan chilla.
Ja.
När vi då lite halvdemonstrativt leds utåt från området, så står det poliser på utsidan. Och då vill de här liksom, vakterna på något sätt lämna över oss till polisen. Och jag liksom känner, och i det läget så känner jag, vad skönt, här står ju några riktiga, någon som arbetar med sånt här på riktigt. Så då vill jag ju förklara för de här liksom, alltså, vi försöker gå ut därifrån.
Mm.
Och så ska vi avvisas från allmän plats som detta är, som de här festivalen hyr då. Och jag vet inte vad riktigt som hände sen. För att det här uppfattar de här poliserna då som att jag är extremt berusad och aggressiv tydligen. Så då säger de, nej, vi får sätta honom i bilen. Jag bara, vad skojar ni nu? Nu måste ni väl skämta. Det springer ju omkring folk och säljer droger här utanför. Och folk är riktigt fulla. Vi ska gå och grilla i våran båt. Ja. Så skärp er nu. Men då blir de så här riktigt så där
poliskränkta
som de kan vara på runt en fotbollsmatch till exempel.
Mm.
Bankar ner mig i backen, så bara benen börjar blöda och liksom knäcker ryggen på mig, och jag bara, vad fan gör ni liksom?
Mm.
Och då blir jag liksom inledd i någon så här husvagnspolisbuss. Får sitta i en liten så här toalettgrej i 2 timmar, och då sitter där befälet som heter Nils. Som såklart hade full koll på vad som hände.
Mm.
Han och båda de här, eller 3 var de tror jag, de visste ju precis att det här är en kille som inte har gjort någonting. Men det händer inget här nu, så nu kan vi liksom sätta ner foten och visa oss stora och tuffa och mäktiga.
Det har man ju aldrig varit med om på fotbollsmatcher.
Nej, men precis.
Jag förstår inte riktigt fotbollskopplingen här.
Och nej, men så fick jag sitta där i 2 timmar. Och det är så här. Det är inte synd om mig. Det är inte så att jag liksom tycker att gråta ut i radio och sådär liksom. Men till saken hörde också att när jag till slut blir utsläppt därifrån. För att efter typ 2 timmar, då börjar det komma in riktiga fall med folk som är stökiga på riktigt.
Mm.
Och som hade slagit så, ja, men så här, då började det hända saker på riktigt. Och då fick jag gå, då går jag tillbaka till båten. Och då träffar jag min tjej som kommer tillbaka också då. För då har de också tagit henne, satt i en polisbil, en vanlig polisbil, påstått att hon har tagit droger, vilket hon inte hade gjort. Hon bara, ja men ta ett drogtest på mig då. Ja,
mm.
Nej men kan vi inte, din integritet, bla 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 bla. Så efter ungefär lika lång tid, 2 timmar, så hade de kört henne i polisbil bort ifrån Smögen, ut i skogen, där hon fick då liksom göra ett drogtest i slut. Medans de väntar på resultatet och det här, då inleder de ett förhör med henne. Det här är väldigt roligt, för att det är så pinsam nivå på det. Nu inleder vi förhör. Du har rätt till en försvarare. Vill du ha det? Säger de såklart. Ja. Ja, men det kan du inte få. Så bara,
ja, men staten Sverige.
Ja, men det är så här, det är som att jag själv mål på sig själv mellan benen.
Ja.
Men min tjej vet ju att det här kommer ju visa negativt, så hon, ja, hon jävlas väl lite med dem också då, ja, precis som att min ton inte var den trevligaste. Men till slut så visade det då, nej det var ju inga drogtest, eller nej det var ju ingen drogpåverkan, nej, som vi alla visste.
Mm.
Besvikelsen i deras ögon. Men det som är viktigt i hela den här historien, det som är så här, jag kan kanske låta det mesta passera utom en enda sak. De har kört ut henne i skogen. De har sagt att vi kör tillbaka dig om du inte visar positivt. Då släpper de henne på andra sidan Smögenbro, en jävla massa kilometer ifrån där hennes kompisar. Det är liksom, det är en tjej som går i linne och shorts liksom på en festkväll när det är sket mycket fulla och påverkade människor ute och gäng, och ni fattar vad jag menar. Och där känner jag att, vad i helvete håller ni på med liksom? Då ska hon promenera över Smögenbron liksom. Det är väl ingen som vet vad som händer där. Där går ju polisen från att vara liksom samhällsskyddande till att vara direkt samhällsfarlig. Och då kan jag väl känna att, vad fasen.
Ja.
Så att jag har ju alltid tyckt för någonstans att, ja men fan, polisen ska väl ändå vara på våran sida, de ska skydda samhället. Jag har ibland tyckt när folk kommer med historier från fotbollsmatcher att, ja men om ni stökar så kan det hända saker, om ni inte stökar så händer det ingenting. Den synen på detta har ändrats för mig nu. Så att det var ett litet wake-up call även för Jocke då, att det behöver inte finnas så mycket eld för att det ska bli rök.
Nej, det var en jävla, herregud, alltså vilken kväll. Och vi, ja men som jag sa då, vi satt kvar på din båt och vi hade ju varit och handlat massa god mat och vi skulle grilla och ha värsta kvällen där. Och sen,
ja.
Så liksom, ja men klockan blev 8, klockan blev 8:30 och sen och var det också så fruktansvärt dålig mottagning där för alla, för att det var ju så extremt mycket folk samlat på en annars liksom liten och ganska glesbebyggd liksom
dåligt GSM-mastad ställe.
Exakt. Så ingenting gick ju fram, så vi tänkte ju att ja, men han kommer väl, men sen så började liksom, när klockan var 21 och du var en och en halv timme sen mot vad vi tänkte mer eller mindre, då var vi så där, fan, kan någonting ha hänt eller? Så vi började spekulera, vad kan han ha gjort? Vad kan liksom...
Hoppade i vattnet.
Ja. Så att vi, nej men så jag och min tjej då, till slut, vi åkte ju, för det hade vi väl mer eller mindre planerat sen innan, i och för sig, att åka hem tillbaka där vi bor nu när vi är här. Men så vi drog ju, var ju osäkra på vart fan du hade tagit vägen. Jag gick ju också faktiskt bort till polisbilen och försökte liksom kolla in genom rutorna om jag såg det där inne, men det gjorde jag ju inte. Men så var det. Så att det var ju en liten tråkig avslutning på en annars väldigt härlig dag.
Så var det, och eftersom jag passar på att dra det här nu eftersom Isak är här. Jag tänker, du jobbar ju mycket med SFSU och sådär. Är det här normalt?
Fulla människor på Smögen en fredagkväll. Ingår inte riktigt vår arbetsuppgift.
Men så här, är det här normalt modus operandi ifrån polisen, tycker du? Alltså, förstår du min fråga?
Ja, jo, det kan man väl tycka att det är, såklart inte. Alltså, det är ju, så här, vad är det man säger? Fall till fall eller så här. Nej, men det är klart att sånt där, den PL13 har väl missbrukats på fotbollsmatcher också. Körts ut folk i skogen och allt vad det nu har hänt liksom. Och jag menar, det är väl klart, vad är det, alla de här tidningarna och offside-granskningarna gjort och sådär, vad är det, hur många fall som helst och aldrig har någon polis bedömt. Alltså det är klart att någon gång gör ju polisen fel, så är det ju.
Mm. Och nu fick jag se det med egna ögon.
Exakt, ja. Sen gör de mycket rätt också, det ska man ju säga, men det är klart att det blir fel väldigt ofta liksom. Mm. Och att den där självrannsakan är väl lite svag ibland kanske.
Ja, och det är ju den som framförallt man har problem med. Ja. Alltså det är ju den som är, det är det man blir sur på. Alltså herregud, jag har gjort dumma saker på fotboll ibland och säkert förtjänat liksom både PL13 och annat, men det är när man inte har gjort någonting, det är då det blir problematiskt, särskilt i det här fallet när det är liksom din flickvän som körs ut och hon ska gå själv.
Så att jag har fått en djupare förståelse till, än till och med när världens tönstigaste snubbe som sitter på sitt plats kan hamna där, då kan vad som helst hända på en fotbollsmatch. Om det är någon med sån här juridikkunskaper som känner att de kan hjälpa mig och göra någon sorts hämnd här mot Nils och hans vänner, då får ni höra av er. Men förmodligen så är det bara att glömma att gå vidare.
Troligtvis är det nu så. Hörni, vi ska prata lite fotboll också. Men det var en härlig start tycker jag. Jag gillar ju när vi pratar annat än bara fotboll, måste jag säga. Men jag tänker att vi måste börja med att avhandla det som kom igår, nämligen att Hammarby sträcker ut armarna och säger välkommen tillbaka Mohanad Diaz efter den soppan som var. För er som kanske har missat, jag tror att de flesta av våra lyssnare är med på det, så var det att han vägrade spela match för att han ville få till en flytt till turkiska Besiktas. Nu blev det inte så, de gick för en annan spelare och Diaz är plötsligt kvar i Hammarby, men stängdes ju då av.
De gick väl för en annan spelare på grund av att han inte släpptes, gissar
jag. Ja, exakt. De mötte ju inte det ekonomiska kravet som Hammarby hade. Men nu, och så gick man ut med att man stängde av honom. Men igår kom det alltså att vi har rökt fredspipa. Jas ber om ursäkt och ångrar sitt val och sådär. Gick ut på en hemsidan där han sa att han ber om ursäkt helt enkelt. Och det här mottogs ju, i alla fall i mitt flöde, och majoriteten av Hammarbyarna, ska man ju säga, rasade ju. Några tyckte att, ja men vad fan, en ursäkt är en ursäkt. Vår gode vän Matteo tog ju den taken till exempel. Jag skakade ju bara på huvudet när jag läste det här och tänkte, hur fan kan Hammarby bara acceptera det här?
Nej, men det är ju otroligt märkligt, och framförallt i den sitsen som blivit också. Alltså, Hammarby går ut och torskar mot Värnamo och gjorde en dålig match innan. Alltså, hade Jihad spelat så hade de förmodligen vunnit mot Värnamo. Så bra är han ju trots allt. Mitt i en guldstrid. Och så som Jihad också hanterar situationen, liksom raderar alla sina bilder på Instagram och allting.
Mm. Förutom bilden på Milos Milos.
Exakt. Ja, men det är ju uppenbarligen någon form av, han vet ju vad han gör när han raderar alla bilder förutom den bilden på Milos. Så att att då gå ut, visst, att göra en tam ursäkt på hemsidan, det är väl en sak. Det är väl ganska, jag vet inte, det finns säkert någon standardförfarande och juridik och hit och dit. Men att Jihad själv inte liksom drar ut något i sina egna kanaler eller gör en intervju där han liksom ber om ursäkt till supportarna och säger, alltså var lite mer ångerfull, det här är ju verkligen klassiskt här. Ja, vi säger att vi ber om ursäkt fast egentligen skiter jag fullständigt om jag, alltså sådär. Alltså, jag kan inte gå till Besiktas längre och jag måste få spela fotboll för att exakt, annars kommer jag inte få gå till annan klubb liksom.
Nej, men av alla lama jävla ursäkter man har sett från lama jävla fotbollsspelare som har gjort bort sig, så kanske detta var den lamaste av dem alla.
Såhär, ja, men det är ju verkligen
Hammarby skriver att han ber om ursäkt, och för i helvete, alltså han är ju inte ledsen för det han har gjort.
Nej, gud,
han
nej.
Har ju helt medvetet försökt att bråka sig bort från Hammarby för att få mer pengar i Turkiet, hur oskärmigt det än må vara, säkert väldigt ivrigt påhärd av sin agent. Och alltså, vad gör man då som klubb? Alltså, det är väl klart att det inte är en idealisk situation för Hammarby. För de har en extremt värdefull och duktig spelare som nu hamnar i någon sorts limbo. Men i det här läget, när Hammarby då, som ändå har skickat iväg 20 miljoner för en anfallare från Norge veckan innan. Alltså om det är någon gång som någon klubb ska sätta ner en fot mot sånt här beteende, så är det väl Bayern i det här läget. Men köp en annan vänsterback då.
De har ju,
ni har ju pengar liksom.
De har ju köpt till och med en ny vänsterback. Det är också det. Det är, inte, så att de, det är inte så att de står och har liksom Kalle Björklund som nästa gubbe som får kliva in och spela någon form av interim vänsterback. De har ju för fan värvat en ny, bra dessutom, vänsterback.
Ja, men då får väl Jihad och hans agent köpa ut sig. De får väl betala 3 miljoner i böter. Eller ni förstår vad jag menar. Eller? Det ska 10 miljoner i böter och så är han fri. De får väl lösa det, de har fuckat upp det. Så jag tycker såklart att det är jättepinsamt agerande av Hammarby. Sen vet man att sitter man med samma skit i sin egen klubb, så då är det inte lika lätt.
Nej.
Jag menar, vi har ju haft det liknande i Blåvitt med just den agent, med Viktor Wernersson, som gjorde dumma saker.
Ja, han har också den agenten.
Ja. Han har varit ute och svingat mycket den agenten i veckan.
Det var ju inga supportrar som köpte det, och han var ganska motarbetad under hela sin period kvar i Blåvitt, och jag antar att det kommer bli så för Jeahze också. Även var Jesper Jansson, 51% Jansson, säger. Men det här är ju inte bara ett problem i Hammarby.
Nej.
Och i Sverige, utan det här är ju ett problem på världsnivå, att en fotbollsspelare kommer undan med vad som helst, till och med våldtäkt, och får spela vidare i Manchester United liksom. Så att detta är ju verkligen längst ut på den jobbiga moraliska skalan som fotbollen ofta dansar på. Men då kan vi sitta här i Allsvenskan och Sverige och säga att om vi tittar vad den moderna fotbollen, vi hatar Qatar-VM, då får vi faktiskt se till att stävja sån här skit själva på våran egen bakgård, tycker jag. Lätt att säga när det är Bayern, men kör Bayern.
Men framförallt blir man ju nyfiken på vad alltså, spelarna i Hammarby tänker också. Alltså, som supporter hade man ju varit vansinnig på Jeahze och förmodligen buat ut honom om han nu spelar mot Sundsvall. Ja, det får vi se, men han lär ju spela framöver i alla fall liksom. Men vad tänker liksom Besara och vad tänker Ludvigsson som liksom krigar för tröjan och vill gå för ett SM-guld, och så gör Jeahze en sån här grej som skapar massa negativa rubriker, och hur den landar i slutändan, så har han ju, han kommer ju aldrig vara publikfavorit på Tele2 igen liksom.
Nej, men exakt, och det kom ju när det här hände, så kom det ju uppgifter liksom inifrån Hammarbyled att Jeppe Andersson hade skällt ut Jeahze inför hela truppen.
Ja, men exakt.
Och det är det som jag har så jävla, så det är en sak absolut att, eller så här, det går ju sällan att lösa när även supportrarna är trötta på någon. Men ännu mer tänker jag när truppen internt är så här, din jävla idiot, du kan fan dra åt helvete. Hur fan ska han liksom flankera den där vänsterkanten igen när varenda medspelare, det finns säkert någon dåre som är på hans sida.
Ja, men det blir liksom, fotbollsspelare brukar ju släppa det.
Alltså, misstänker jag. Men
det blir elden och geten på deras Instagram.
Men då måste han ju posta någonting nytt igen.
Liksom. Pittiga jävla geten, alltså, jag är så trött på den där geten.
Jag kan ju inte gå in på några gamla bilder och posta, för att det finns inte
vägen på. Nej, men så här, de fotbollsspelare emellan har nog någon sorts större och djupare förståelse för att cash is king.
Ja.
För
det brukar vara så. Men alltså, det är väl ingen som är liksom arg på Jeahze för att han vill gå till Besiktas. Utan det är ju hur han hanterat situationen. Alltså, klart att alla spelare i Allsvenskan vill väl gå utomlands om chansen dyker upp. Men man kan ju inte, och jag kan väl förstå om liksom affären har varit i hamn och han kanske känner att jag har inte fokus på rätt ställe just den här matchen. Men kom inte säga det 45 minuter innan avspark liksom. Och framförallt, gör det inte på det här sättet. Det finns ju 1000 snyggare sätt att lämna en klubb på liksom.
Men på tal om det där med fotbollsspelare som liksom, det är ju verkligen anmärkningsvärt hur jävla, alltså där, det är liksom Ronaldo, om vi tar det exemplet då, anklagad för våldtäkt, eller om mer eller mindre så här, han våldtog en tjej, men köpte hennes tystnad. Även där är det ju liksom, what's up bro, från lagpolarna.
Ja, för han är stor stjärna.
Ja, AIK har ju faktiskt tyvärr då det liksom värsta exemplet på den typen av idioti vad gäller Dixon Etoho, som alla vet var ju den spelare som var inblandad i den här spelskandalen när AIK skulle möta Göteborg 2015-16 eller vad det var. Där har ju liksom många AIK-spelare även efter det, Dixon blev ju dömd. Efter det har man liksom fortsatt följa honom på Instagram, man har gillat hans bilder, och då är man så här, vad är det för spottloska i ansiktet på Stamatopoulos som faktiskt fortfarande tillhör AIK och blev utsatt av Dixon och hans gangsterpolare?
För att man alltid är sig själv närmast, och han är inblandad i någon sorts agentnätverk, och man vet aldrig att en dag så kommer han att lösa en bra flytt till mig.
Exakt.
Så vi är bättre att vi håller,
jag vill inte bränna den bron.
Och där är det såklart, både spelarna och klubbarna måste ju liksom lära sig. Jag menar, vi hade ju en liknande situation i Göteborg med Tobias Särna när det likades kommentarer och sånt där. De måste ju fatta att alla ser det ni gör är för öppen ridå.
Ja, men det är det som är så märkligt liksom. Vi hade ju nästan samma nivå när Kevin Sturhällegård lämnade, eller inte fick nytt kontrakt liksom, och gick ut och halssög tränaren i media och sen var sjuk på sin egen avtackning. Och ändå så här, det är också ett jävla sätt liksom. 6 år som lagkapten och sen
ändå
så
hardcore.
Ja, men det, då är han ju dansk, så att det förklarar väl
beteende.
Liksom.
Ja, men det, ja, så det var ju samma nivå där. Liksom. Och det är klart att det är svårt, men samtidigt så här, fasen, lite integritet får man ändå. Och tänk på föreningen. Alltså, det är klart att Jihats kan väl göra bra saker för Bayern framåt också om han liksom kommer tillbaka och spelar och ber om ursäkt på riktigt. Men det här är ju ingen ursäkt ens.
Nej, och det är väl bara liksom det yttersta beviset på att det är pengar som styr fotbollen. Ja. Att Hammarby ser ju såklart ändå en möjlighet att kunna någon gång sälja Jihats. Och därför vill man slash kan inte ta den ekonomiska baksidan att stänga av honom eller säga, vet du vad, gå och ha så kul i HTFF resten av din kontraktstid. Utan det finns ju en möjlighet fortfarande för Hammarby, fönstret är inte stängt än, även om det inte blir något med Besiktas. Men det är ju det handlar om, att Jesper Jansson har ändå identifierat att vi kan ju sälja honom, men då måste vi nog kanske också spela honom de här sommarmatcherna. Men det blir jävligt intressant att se. Jag vet inte om han är uttagningsbar redan mot Sundsvall nu i helgen eller hur det blir, hur supportrarna kommer att bemöta honom, för att jag tror att döma av de kommentarerna, det var ju 99% som var tokiga på det här beslutet, så att jag tror att det kommer vara en jävla visselorkan mot Jihats, och det ser man fram emot.
Ska vi prata lite om att Robin 10 trodde banderollerna var till honom, eller avhandlade ni det senast?
Ja, det var det han syftade, för jag missade starten på den matchen, och han blev ju utbuad, Robin 10. Han trodde alltså att
avtalet till förhållas vad banderollen var till honom.
Det är faktiskt otroligt.
Och han motiverade om att han läst juridik på universitetet så han kan de juridiska lagarna.
Och för att vara med, det var ju också ja till lojala kisar, nej till giriga grisar eller någonting sånt där.
Ja, det är så, ja, otroligt det, citat alltså.
Ja, faktiskt, jävla
det går ju att fultolka det till den.
Ja, det gör det.
Han fick ju energi av det.
Med tanke på att de också buade ut honom så kan jag ändå förstå honom. Alltså faktiskt, men det är jävligt kul så här efterhand.
Men man vill ju se banderoller mot Jihats från både från Bayern och från de andra lagen nu, så att det liksom så här dra.
Ja, men faktiskt. Det förtjänar han, Jihats. Du har fan gjort bort dig, och då får du stå för det också.
Man blir nyfiken på hans nästa Instagram-bild.
En supporterbild.
Nu när Milos har fått sparken också, så vad blir det då? Man vet ju att han kommer göra dubbla skott i krysset mot oss snart. Så att det är bara att kämpa på.
Ja, då får ni kämpa. Vi ska prata lite mer om Elfsborg och det som har hänt och händer och sådär där. Men jag tror att Kalle vill flika in med någonting innan det.
Ja, men visst är det så, August. Jag sitter som vanligt inne på Unibet och kikar lite inför helgens omgång av Allsvenskan. Och som jag sa i förra avsnittet så vill jag ändå ta lilla tanken på att IFK Norrköping känns så otroligt stukat just nu. Så att spela Degerfors vinst till 6-10 jämfört med Norrköpings vinst till 1-53 på lördag. Det kan ju eventuellt ge lite utdelning om det än en gång inte skulle vilja sig riktigt för Snoka. I övrigt har vi andra högoddsmatcher. Vi har Hammarby GIF Sundsvall, där GIF Sundsvall står i 16-50 att vinna just nu jämfört med Hammarby 1-17. Jag hade väl inte satt hus och familj på giffarna i just den matchen. Men lite jämnare ser det ut mellan Kalmar FF AIK, där Kalmar står i 2-85, AIK i 2-65. Så ja, känns hugget som stuck i den matchen faktiskt, och jag tänker att Kalmar mycket väl kan ha chans att chocka AIK ner på anrika Guldfågeln Arena. Hörrni, kika in på Unibet själva och glutta runt lite på oddsen. Kom ihåg att ni måste vara över 18 för att få spela. Regler och villkor gäller, och har ni problem med spel, då tar ni en titt in på stödlinjen.se.
Så är det, Kalle. Vi hade en jävla match, får man säga, på Borås Arena i... Var det i söndags, va?
Söndags var det.
Riktigt målkalas. Men jag tänker att vi börjar med det tråkiga som hände, som sen ändå har löst sig. Men du var på plats, eller?
Jag var på plats.
Det var ju så att en supporter ju föll ihop på Älvsborgsläktaren, och det var jäkligt obehagliga scener och ovisst där ett tag, och man hade verkligen liksom... hjärtat i halsgruppen, men han mår bra, eller hur? Kan du ge oss liksom senaste?
Ja, men han ska väl må bra. De gör väl lite tester och sådär, så de undersöker väl exakt vad det är som har hänt, men han är ju liksom i liv och sådär. Så sen exakt hur det medicinska spelas ut vet jag inte hur det kommer bli, men någonting hände ju som gjorde att han kollapsade, och de vet väl inte riktigt vad. Men han mår efter omständigheterna bra i alla fall. Mm. Och det är det viktigaste, men det var ju väldigt obehagligt där på läktaren.
man, eftersom med tanke på allt som varit också med Eriksen och alla de här händelserna, och så är det någon som kollapsar mitt i allting. Jag stod liksom vid en annan ingång, eller 20 meter ifrån, men på en annan ingång, så man såg inte riktigt vad som hände. Och så hör man bara att någon har kollapsat. Och det är...
Man känner den där stämningen.
Ja, men du vet, det ryktas lite om hjärtinfarkt.
Det blir tätt, ja, men i luften, exakt. Och man känner, nu jävlar, är det allvar liksom.
Och folk liksom först skriker massa, och man tänker så här, ja, men vi skriker på domaren för att Sebbe Holmén ligger och blöder på backen och ingen frispark. Men sen ser man att folk liksom, ja, men viftar med händerna och liksom så här. Och då börjar man ju själv göra samma sak och bara så här, men fan, någonting har hänt liksom, och skynda på liksom. Sen gick det ju ganska fort ändå. Det tog väl, på läktaren kändes som att det tog ganska lång tid, men det kanske gick 1-2 minuter innan liksom Elfsborgs lagläkare var uppe på läktaren och sådär. Ordningsvakter reagerade, de hoppade in på plan och liksom stoppade timrunning och sådär. Men, och sen för egen del var det, dels känner man ju typ nästan hela läktaren, och sen vet jag ju också att för egen del så var det extra jobbigt för att farsan står just där det hände och har problem med hjärtat, så att man har ju tänka ganska många tankar
innan såhär, du fattar,
ja, men liksom, exakt innan liksom, såhär, okej, det är någon annan som ligger där, och det verkar ändå, alltså han kom till liv ganska snabbt ändå liksom. Så man förstod ju ändå att det var ändå under kontroll efter kanske 15-20 minuter liksom.
Men sen var det väl spelare uppe på läktaren, och ja, vad gjorde de?
Det var ju väldigt fint, för att ja, men dels så Tim Rönning sprang iväg och hämtade Elfsborgs lagläkare som tog hand om Holmén som låg däckad. Och sen sprang ju någon häckensporter, eller häckenspelare hem och hjärtstartare. Och sen var ju Jeremie
som de har borta vid båsen också,
exakt,
eller?
Ja, exakt. Och sen var ju Jeremie uppe på vår läktare med båren som Tim Rönning tog upp på läktaren. Och då tog Jeremie upp och liksom så här hjälpte till och fick den till personen. Och det var ju så här, när han gick ner sen Jeremie, så var det en supporter som stod ganska nära mig som skrek liksom, Jerre! Och man tänker så här, nej, men nu kommer det så här dumt, någon så här hål eller någonting.
Ja, tre man bara, mål, här,
exakt. Och man bara, nej, men det är inte läge. Men så var avslutet med så här, bra jobbat, och så alla applåderade liksom. Så det var ju väldigt fint ändå, man såg att alla stöttade liksom. Och
symboliskt snyggt.
Ja, men verkligen. Så att man märker att fotbollsfamiljen, när det väl krävs, så kommer ju alla tillsammans liksom. Och det var ju aldrig någon snack om att spela färdigt matchen liksom.
Nej, för det var precis i slutsekunden.
Ja, det var en minut kvar.
Ja, det var, ja, typ en halv minut kvar.
Nej, men det var, som du säger, fina scener ur en liksom jobbig och tråkig grej. Men som sagt, han verkar må bra. Vi håller alla tummar givetvis att det ordnar sig och inte blir några större komplikationer. Om vi går in på matchen lite grann, och det var ju... Alltså, fan, när ska ni lära er försvara?
Ja,
alltså,
det var ju
värsta man har sett.
Det adderade ju lite till alla känslor också, för att själva matchen var ju en riktig berg- och dalbana. Man var ju glad ena stunden, sen var man vansinnig ena stunden. Och så var man förtvivlad och ledsen och arg och tog ut sin ilska på alla Kim. Det var länge sedan jag blev arg på en domare. Men det var ju för att alla andra känslor, man var ju lika arg på vårt försvarsspel, men det var ju lättare att kanalisera den på alla Kim som vanligt var sämst.
Jag zappade mellan den och Bayern Värnamo-matchen, och varje gång jag gick över till Bayern Värnamo så blev det typ 2 mål i den andra matchen. Så bara, vad är det som händer? Det var så när man spelade här ice-hockey på gamla Nintendo, äldsta Nintendot, då kunde man trycka in en kod och då fick man spela utan målvakter, och att pucken bara studsade superstudsande så. Jag kände, är det det de har gjort?
Ja, men lite så. Ja, man tänkte ju innan matchen, nu får vi äntligen spela med den backlinjen som på pappret är riktigt jävla bra och kan hålla i allsvenskan i 4-5 år framåt, minus Leo som säljas förr eller senare. Men vi hade ju Hult vänsterbacken, vi hade Holmén i mitt försvar och Johan Larsson högerbacken. Och det började med att Holmén bara ge bort 1-1 efter vi gjorde 1-0.
Och så Rönning i mål också, typ, och så är det också jävligt bra liksom.
Ja, men alltså, på pappret är ju det,
ja, men det är ju topp guld,
eller så, topp 4,
absolut.
Liksom försvarslinjer med målvakt i serien.
Exakt, och så lägg till Röme som defensiv mittfältare, som också är en av de bästa på sin position. Men självförtroende finns ju inte där. Och sen ska ju Jeremie, alltså, herregud vad bra han är.
Så är det ju, allt går in för den där jäveln, alltså, det är ju...
allt studsat till honom framförallt.
Ja, exakt, men det är ju helt otroligt. Om han har en liksom dålig dag eller så här, inte kommer till lägena, då ser ju någon försvarare till att han får ett läge, eller då är det någon som halkar, eller då studsar bollen 7 gånger i stolpen och så i öppet mål. Så att han har ju ett sanslöst flyt.
Ja, men det får man lugnt säga. Sen får man ju säga att vi släpper in 4 mål, och det är väl, det ska man ju såklart inte göra, men det var ju brutala individuella misstag, och det känns väl på något sätt, känns det ju det lätt.
Bättre än systemfel.
Ja, men exakt. Sen är det klart vi har ett systemfel också kanske. Men jag menar, Sebbe Holmén är en jättebra mittback. Att han ger bort ett mål, ja, men det kommer han göra en gång på en säsong max. Liksom.
Så nu är ju inte ett kryss mot Häcken på hemmaplan, det är ingenting att skämmas för. Så det är väl kanske inte att ni kryssar mot Häcken som är problemet för er i den här säsongen. Problemet är ju såklart att ni släpper in 4 mål.
Ja.
Alltså det liksom accentuerar ju lite, eller inte lite av en pajas känsla, eller inte pajas, men du förstår vad jag menar.
Ja, men absolut.
Alltså, ni kan inte vara nöjda med den heller när ni släpper in en jävla massa konstiga mål.
Exakt, och vi kommer ju från en hela pissvecka med uttåg i Europa, vi torskade mot jag kommer inte ens ihåg alla matcher vi har torskat, men Kalmar, vi torskade ju mot
Bayern innan det var.
Ja, precis, Bayern.
Så låter man skytteligaledaren trycka in 3 liksom. Markera honom kanske. Ja. Så känner man.
Ja, men lite så. Ja. Så att, det är klart att det var ju, man var ju jävligt uppgiven när Häcken gjorde 4-3. Framförallt tänker man så här, nej men vad fan håller vi på med liksom. Mm. Men sen gör vi ju, alltså våra mål vi gör är ju helt otroligt snyggt också. Alltså 2-1-målet är ju, ja men det kommer ju vara en kandidat till årets mål. Ja. Alltså utan tvekan.
Verkligen. Fan vad bra han är, Rasmus Almas.
Ja, det är otroligt. Så det är ju extra surt att hans kontrakt går ut här nu i vinter. Mm. Och riskerar ju bli vårt första bossmanfall. Vårt första riktiga bossmanfall på, ja men sen typ Donny Nordmark 2010.
Det kommer det väl bli. Jag menar, han är väl typ 27 va? Ja. Och inte har inte varit i utlandet och tjänat massa stora pengar på det sättet. Så att, det skulle förvåna mycket. Och det är ju liksom, då är det ju kungakrona och hela köret på Andreasson om han lyckas förlänga det där kontraktet.
Ja, men
verkligen. För Rasmus Alm, för att han har ju varit otroligt bra i ett liksom annars ganska blekt Elfsborg, så att han kommer väl lämna er känslan.
Typexempel på en spelare också som en större liga inte är så sugna på att betala för, men man gärna kan ta gratis och testa liksom.
Exakt. Det kommer ju rykten om St. Louis nu från MLS i veckan. Och ett av dem man väl är orolig att till exempel AIK eller Malmö skulle hugga, för att så pass bra är ju ändå Rasmus Alm. Och
krydda lönen lite bara. Liksom.
Ja, men exakt. Och en bra truppspelare, och kanske inte, alltså han är ju väl Elfsborgare, men han är ju inte Elfsborgare från början, och han har spelat hos oss i 2-3 år kanske.
Degerfors, eller? Är han inte Skåne?
Han är från Landskrona, precis.
Ja. Han har varit i Degerfors.
Han kom Landskrona, Degerfors och sen hos oss. Så att det är ju en sån spelare som man skulle kunna tappa till en toppkonkurrent, även om vi aldrig gjort det på det sättet. Men skulle
han gått gärna värvat Rasmus Alm till AIK, kan jag säga.
Ja, men absolut. För,
de säger att vi behöver en högrytter i AIK. Jag vet inte om det stämmer. Men.
Finns det någon Viktor Alm också någonstans? Och en David Alm.
Oklart.
Men för att det är ju, så här, vi har ju suttit i vecka ut och vecka in och försökt förstå oss på Elfsborg, och det är på pappret ett jättebra lag, och det är Thelin och det är Andreasson, det är kontinuitet och, det, och liksom så. Men i år har det ju varit sämre än på många, många år. Samtidigt som när man kollar på tabellen så har Elfsborg alltså gjort 30 mål. Det är fjärde flest i serien. Men man ligger, vadå, 12?
Ja, eller 10 eller vad vi nu ligger.
Alltså det är ju anmärkningsvärt, får man ju verkligen säga, att man trots allt gör så mycket mål, men man släpper ju också å andra sidan in ganska mycket mål för att vara ett topplag. Är det, så här, vems fel är det? Är det en systemgrej, tycker du, eller är det att man inte lyckas liksom kapitalisera och få poäng när man gör så pass mycket mål är ju märkligt. Sen är det ju vissa matcher som sminkar
ja,
över.
Men exakt.
Häcken, Degerfors, alltså sådär.
Värnamo och Varberg, vi har ju gjort väldigt så, vi har varit väldigt streaky, och när det väl lossnar, framförallt mot bottenlagen, så har vi ju kört över dem, vilket vi kanske inte har gjort innan. Så det är ju en styrka, men vi är samtidigt nollare mot både Mjällby, Sirius och Hammarby för all del, och ja, det var nog mer sketmatch vi hade i våras som jag har förträngt. Ja, Djurgården hade vi också nollade, det var ju en okej match.
Sirius nollade också, va?
Helsingborg borta, norra nollade vi. Så att det är ju ganska många, det är ändå 5 eller 6 matcher vi har gått mållösa. Men det är klart att det är ett systemfel, och man kände väl efter sommaruppehållet där hade vi ändå, låg väl 5-6 någonting, kände ändå. Men vi har ändå lite häng nu, kanske vi ändå kan, alltså så här, men det var ju exakt samma sak i fjol. Vi låg väl också någon sån här 5-6 halvsladdade lite inför våren, sen vann vi 8 av 10 matcher på sommaren och flög upp som en katapult genom tabellen, och det hade man ju hoppats på nu under sommaren också med Holmén och Hult tillbaka också. Men så har det ju inte blivit, och det är väl, ja, mycket är ju självförtroende såklart, men det är klart att vi också är lite lättlästa och inte haft någon kontinuitet i liksom i startelvan. Det roteras ganska mycket framåt, och det, ja, men nu har vi haft typ 6-7 olika mittbackspar och 3 olika vänsterbackar. Alltså det är sådana grejer som gör att det blir svårt att sätta något bra system i försvaret, plus att de spelarna som kanske var som liksom, de här ledande spelarna i fjol, som Frick, Johan Larsson, ja, för all del Leo Weissinen, Tim Rönning, de har inte varit på den nivån som de var i fjol. Och det är ju en väldigt brist hos oss liksom.
alltså, jag har ju själv varit med om perioder när Blåvitt har spelat en fantastisk fotboll, offensivt, varit i straffområdet hela tiden, ja, under bojan, ni fattar ni, vi är såklart att jag pratar om. Men man har känt att hade vi bara haft en vettig anfallare så hade vi legat tvåa istället för att ligga på kvalplats typ.
Yep.
Tycker du att det saknas någon, alltså, sådan spelartyp, en anfallare, vet du fan om jag kan säga att det saknas eftersom det är inte det som är problemet, men förstår du vad jag menar?
Ja, men jag förstår frågan 100%, och det var så kände man ju våras när vi vann XG och alla de där siffrorna och spelade bra, och jag menar Helsingborg borta, vi skapade 100 lägen liksom och förlora. Mm. Men jag tycker inte man kan säga det längre efter 16 matcher heller, för att nu i sommar, alltså, vi har inte varit i närheten att slå ett enda topplag, förutom möjligtvis AIK hemma skulle vi väl vunnit. Nu blir det 2-2 eftersom vi går bort två mål i matchen också. Men jag menar så här, någonstans så har, det är lätt att peka på att jag, anfallaren, gör inga mål, men det är inte riktigt...
Inga kassaanfallare.
Nej, och Per Frick har varit lite sämre, men samtidigt Gudjonsen har vi ju där bak och Aga och allting, så att ja, det finns väl lite brister på att vi kanske saknar den absoluta spetsen i år framåt, men det är väl mer att vi... Jag tycker vi inte lyckats med det som vi gjort bra innan, och det är ju pressspel och duellspel på mitten, plus att så här, ja, men vår taktiska grej är att byta ut våra två yttre efter 60 minuter och sätta in två likadana yttre. Mm. I princip. Man kanske ska prova någonting annat någon gång liksom. Känner man ju mot Molde i alla fall, så här, men vad fan, kom igen nu liksom.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset, och här finns något för alla, det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va, där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg, så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det, har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu, och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Oh. Men du vill inte byta tränare, eller börjar ni hamna där? Alltså, tränare har ju brintider så att säga, och han är väl på igen på fjärde året
femte till och med nu.
Det har jag varit inne på en del, att jag tycker att, eller så här, jag tror att kanske att Elfsborg och Jimmy Thulin har nått vägs ände tillsammans. Och inte för den saken skulle att Jimmy Thulin är en dålig tränare, även om jag har ju drivit den tesen från start.
Men det pikade i förra året på något sätt.
Ja, men lite så. Jag tror kanske inte att han har det i sig just nu. Att ni behöver någon tränare som kan ta det sista lilla steget.
Ja, men den åsikten yttras ju, börjar ju yttras lite mer och mer på läktaren. Men jag är väl inte riktigt där än. Jag tycker ändå att det finns så pass mycket bra egenskaper i spelet. Alltså vi har ju ändå en bra plattform att stå på. Och man ska komma ihåg att Elfsborg har, vad är det, 7:e, 8:e bästa ekonomi i Allsvenskan. Det är inte rimligt att vi ska slåss om guldet varje år, även om man såklart vill det. Man får väl acceptera att kanske ett litet mellanår som det har varit lite struligt med spelarförsäljningar och skador och annat liksom.
Men ska det vara jobbigt nu, så kan jag säga, det här, alltså det är inte det här som är mellanåret. Nej. Utan det som ni har varit i nu, de här åren, det är det som var era toppår.
Det är det man...
För att Så som demografin ser ut i Allsvenskan, så som man tittar på publik, intresse, allting. Alltså allting talar ju egentligen för att Elfsborg skulle haft ett kanonår i år. Men Elfsborg är inte en av de största klubbarna. Och då är det snarare så att man får hålla sig i ett mellanträsk så att säga, som standard. Och så får man sticka upp ibland. Och herregud, jag ska inte sitta... Och liksom kaxa mig nu, för mitt lag kommer ju från en av de tyngsta perioderna sammanhängande på jävligt länge. Så att jag vet ju allt om att vara där. Men jag tror ändå, om man tittar man på hur utvecklingen rullar i svensk fotboll, så ska Elfsborg snarare vara glada att man kan vara där uppe ibland. Och inte tro att man ska prenumerera på de här platserna, för det är så hårt det är där uppe. Det är en take på det också. Men så skulle det också kunna vara.
Ja, men absolut. Och där har ju Jimmy Thulin och Stefan Andreasson för all del visat att de kan punch above our weights. Alltså vi kan ha utmanat 2 år i rad i toppen. Det kanske inte är rimligt att vi ska göra det varje år. Och kan vi då liksom bygga om lite inför nästa år? Vi säljer nu de här med Simon Olsson. Vi säljer, ja, Sandén var ju lite tråkigt. Men Leo Weisen kommer förmodligen gå inför nästa säsong i alla fall någon gång. Vi säljer lite nyckelspelare. Rasmus Halm kommer ju försvinna som hans kontrakt går ut. Och då har vi ändå värvat ganska många nya unga spelare. Så att vi systematiskt tror ändå vi jobbar på rätt sätt. Och jag har väldigt svårt att se vem skulle göra det bättre. Ska vi ta in en tränare som kanske visst kortsiktigt skulle kunna lyfta det på, ja, men en säsong eller två?
Lägg ett bud på Högman i med.
Ja, men exakt, ja, men det är klart, ja, han skulle väl kunna göra det bättre. Men samtidigt är det inte så vi jobbar längre. Och jag hade väl samma åsikt 2018-2019, att det kanske inte är Jimmy Thulin som är problemet. Eller så här, det blir väldigt mycket fokus på huvudtränaren, men vi kanske ska kolla på assisterande tränarna. Så det kanske är där vi behöver tweaka någonting. Vi har i princip bytt ut våra assisterande tränare varje år, förutom i år. Och det, jag menar, det kanske är där man ska hitta någon annan influens. Ett år hade vi en portugis och en spanjor på bänken. Nu har vi en av Jimmy Thulins assisterande från Jönköping. Det kanske blir lite för mycket av den varan istället för någon som har helt andra influenser. Och det är klart att det lätta valet är att peka, ja, men vi hämtar hem Tobbe Lindroth. Men står han för den fotbollen som vi vill spela? Nej, det gör han ju absolut inte. Skulle han kunna spela den fotbollen? Kanske. Skulle vi kunna nå resultat med den fotbollen han spelar i Skövde? Nej, jag tror inte det.
Vet du vad ni absolut inte ska göra? Ni ska inte ta in Anders Svensson i en oklar roll.
Det är den, det han står ju fortfarande som anställd, tror jag, på hemsidan. Men jag tror inte han har någon faktiskt roll i klubben. Eller i föreningen.
Nej, men så, det är väl också den stora fördelen och den stora nackdelen är liksom att Elfsborg med den truppen och det laget och de förutsättningarna ligger på den platsen. Och det är inte någon storm.
Det är, alltså, det är det klassiska storklubbs klagomålen på oss. Ja, men, ni driver ofta den tesen, och den tesen stämmer ju inte om man öppnar ögonen lite. Men
även Sissi var inne på det, men, som exakt. Ändå är en av era. Hon tyckte ändå att så här, folk är inte så arga som vi borde.
Fast då har vi ändå haft liksom 20 personer som mött upp i Jimmy Thulin på en parkering efter en match. Alltså,
det är
liksom
20 personer i sail race kläder.
Ja, eller 30 personer i mitt natten, alltså efter kalm.
man borta. Så att jag menar, det hände ju, alltså så här, det var banderoller 2019 mot att Thelin skulle avgå.
Jag jämför alltså, ju bara mot att Blåvitt slår två dåliga passningar i rad, ligger ändå sexa, men ändå så ska det avgås till höger och vänster. Mm. Det är inte det täta trycket, men det kan ju kanske vara eran fördel här nu också. Okej, vi kan ta ett år där vi kommer tio, ni kommer väl att komma sexa eller någonting till slut kanske.
Ja, men det får man hoppas. Men om man ska komma ihåg att vi kommer från två bra år.
Men det hade inte kunnat funka, det hade inte kunnat hända i AIK, Malmö, Stockholmsklubbarna, i Blåvitt, för att där blir trycket för hårt. Och i det här fallet är det en fördel, och det kan vara en nackdel i många fall, kan jag tänka mig. Och ett annat exempel på det, när du pratar om Simon Olsson, det är den bästa spelare som ni säljer för inte så mycket pengar. Och det enda jag läser är, åh vad trevligt, han ska få fika med sin kompis i Heerenveen.
Det blir man ju liksom glad över. Men
varför blir du det?
Men jag tror att
Det är värdelöst för din klubb att han ska fika med sin polare i Heerenveen.
Nej, men jag tror faktiskt inte,
under 20 miljoner.
Jag är väl av åsikten att det behövdes. Alltså att Simon Olsson, han behövde komma iväg. Alltså, han är ändå 25. Jag ska inte säga att han stagnerat, för att han är fortfarande en av allsvenska bästa spelare. Men man har sett att han kanske inte riktigt är där mentalt. Alltså han är svårcoachad. Vi blir lite tillbakadragna, så att det känns som att vi behöver något nytt. Och att då få 15 mille från honom, jag tycker det är en bra försäljning.
Jag tycker också faktiskt att det är den är helt okej. Okay. Jag tycker inte att den är dålig. Man kanske tycker det utifrån att så här, jag håller med om det, en av seriens bästa spelare.
Utan tvekan.
Så offensiv.
Ja, men gör inte heller så mycket poäng. Nej. 25 år. Alltså,
men inte jättegammal heller.
Nej. Men jag tror att man överskattar lite, alla supportrar, vi överskattar generellt sett spelare som vi säljer från Sverige. Vi tycker ju alltid att vi ska ha 60 miljoner för varje spelare som har gjort 4 mål.
Men ersätter ni kvaliteten av Simon Olsson för de pengarna?
Inte på kort sikt, men samtidigt så det är det jag känner nu. Den här hösten handlar ju, den här säsongen är ju tokkörd, den är ju nedspolad i toaletten tyvärr. Mm. Det handlar ju bara om oss deppigt 16 omgångar och säga att man ska komma och ta botta för att få hemma fördel i kuppen nästa grupp.
Lilla.
Ja, men det är liksom det. Ja, men det är det man har att kriga om typ liksom. Ja. Nej, men vi hämtade in Michael Baidoo från norska andra ligan i vintras, som gjorde väl han kostade väl 4-5 miljoner, gjorde en 10 plus poäng.
Heter han som datingappen?
Exakt, inte riktigt. Men nästan, Baidoo i alla fall. Och jag menar, nu har han startat 2 matcher i rad, gjort mål 2 matcher, eller ja, nu blev det ju självmål, men mål och 2 assist. Det är ju ersättaren på sikt, samtidigt som vi har Besvort Sinele som är 19, som smällde in 30 mål i U19 i fjol. Vi har Noah Söderberg som kan spela offensiv mittfält. Så att man hoppas ju att någon av de tre ska kunna ta det här klivet under hösten till att vara ersättaren nästa år. Och sen kommer vi aldrig få en spelare av Simon Olssons kaliber eller spelstil, för att det finns ingen, knappt någon i svensk fotboll som har den spelstilen. Men då kanske vi kan hitta ett
inte
annat.
Inte här nu i alla fall. Exakt. Jag tycker att Noah Söderberg ser jättespännande ut.
Absolut.
Måste jag säga.
Och han har lite annat, men man hoppas ju att vi kan få lite mer direkt spel istället då. Och kanske en tia som är en tia istället för en tia som Simon Olsson, som hellre vill ha bollen i backlinjen. Ja, men då har vi helt plötsligt ingen offensiv mittfältare. Så att det handlar väl om att tweaka lite, och för att det skulle vara möjligt så behöver vi kanske sälja Simon Olsson.
Ja, jag tror någonstans, alltså här är någonting jag ändå alltid, alltså känner mig trygg med, jag skiter ju alls på så, men om jag ska försöka liksom se det rent objektivt, så är det att ni säljer i rätt lägen. Alltså ja, det har ni alltid varit bra på. Ni har alltid lyckats hålla kvar spelare fan 2 år längre än vad någon annan klubb skulle göra. Jag är också inne på det, att så här, för Simon Olsson, han är 25 år, ni harvar i mitten, alla Elfsborgare vet att det här kommer bli en liksom obetydlig pissäsong. Ska man tvinga kvar honom och sitta i bussen upp till Norrköping borta, eller vad fan som helst, för Simon Olsson som vet att han kan gå till ändå en bra klubb i Europa? Jag tror att man bara gör sig ovän med, alltså det är det jag menar, där tror jag att ni är skickliga, att ni vet när också personen behöver säljas. Oavsett, även fast det kanske kostar för er på kort sikt den här säsongen, men herregud, ni kommer inte heller åka ur, så att vad fan, det gör väl inte så mycket.
Nej, men det är mer att folk nästan är fnittrigt glada över att han...
Ja, men det är väl att man undrar våra spelare...
Fan, skärp er nu.
Ja, men jag tänker, för det kommer ju rykten om Rosenborg. Det hade man ju varit deppig över. Nu blir det ju ändå en bra eller mittenklubb i Holland eller Nederländerna. Det är ju ändå lite kul att han spelar med Rami Kaib, som är hans bästa polare. De barn, så här, rumskamrater hela, och alla de tre... Det var ju 397 i Elfsborg som skrev avlagskontrakt samtidigt. Det var Rami Kaib, det var Ibro Drezevic och det var Simon Olsson. Alla har gått till Heerenveen och nu Ibro spelar någonstans i Turkiet, tror jag. Så att det är ju, alltså, man vill ju att ens talanger ska gå utomlands och sen komma tillbaka. Och att Simon Olsson säger liksom, men jag är Elfsborg. Ja, men det är klart att man tycker, man unnar en sån kille. Och som August är inne på, vi hade ju aldrig kunnat, alltså han förlängde ju kontraktet i vintras, så det var, eller om det var förra hösten. Det hade han ju inte gjort om han vet att inte Elfsborg har sålt honom när rätt läge och rätt bud kommer. Så att det måste man ju också väga in liksom. Vi har fått 6 år av Simon Olsen på fotbollsplan, det är ju värt 15 miljoner det är med. Så att jag tycker ändå det är en helt okej, sen vill man ju alltid ha mer pengar, men
ja, men det, enligt Disco var det väl att det kan pusha upp mot 20, ja, med lite bonusar och sådär. Och jag tycker att det är, ja, men jag tycker att det är inte fantastiskt, det är inte det bästa man har sett, men jag tycker att det är klart godkänt liksom.
Ja, och det ser vi ju nu på Jeppe Karlsson som vi sålde kanske lite under vad han borde sålts för, 30 miljoner till Asetta, men nu menar jag ryktas det om 200 miljoner till Celta, och då får vi ytterligare 20 miljoner från honom. Så att det är ju den här liksom andrahandspengarna som också är monsterväg in, som man, vi inte har fått om han sålts till Rosenborg, men som vi absolut kan få i Heerenveen.
Vad härligt det vore med vidare försäljningsklausuler på sina gamla supertalanger.
Innan vi lämnar Elfsborg och försäljningen, så måste jag bara säga, kan inte sälja Jakob Ondrejka också, ja, innan han liksom gör bort sig i hela Sverige.
Ja,
han kan ju inte sitta på en aggression mot alla klackar oavsett storlek, oavsett lag, så att han måste springa fram och hyscha dem. Eller är det så där liksom att som ett barn när någon gör en rolig sak, alla skrattar åt dem första gången.
Men är det inte,
så gör man samma sak hela tiden.
Är det inte bara så här, han är ung. Han vet att så här, många i Elfsborgs led kommer tycka han är lite härlig och rolig och cool när han gör det.
Alltså, när han gör det mot Blåvitt, absolut. Ja, men det kom som ett stort frågetecken för oss i Blåvitt. Att det fanns någon sorts agg där, men absolut. Vi
är det inte bara ett simpelt publikfrieri?
När den kommer mot Sundsvall...
Och Häcken.
Jag vet inte vad man ska säga. Det är klart, jag är väl av den åsikten då att så här, lägg ner för att du blir vanad och riskerar att bli avstängd. Så tråkig jag. Men
också är det lite töntigt när han
gör det
tredje
gången, eller? Liksom. Men eller? Det är väl en gimmick. Alltså, firar han bara
sämsta.
Ja, men om han firar alla mål på det sättet, så är det väl så här, ja, då är väl för enough, liksom.
Då har han ett case sen att han inte ska bli vanad också.
Ja, men lite
för
så.
Det här är inget, ingen blir provocerad av längre.
Han kan ju motivera till domarna, men du, fan, jag gjorde det här mot Sundsvall, Häcken, Blåvitt, alltså Halmstad.
Ja, det har varit kul och intressant att se om, för det är en annan diskussion som vi har ju pratat om, det att det är ett jävla satyg där med att varna spelare som firar med sina supportrar. Ja. Det där har ju börjat tummats lite. John Guidetti var ju ute och kastade sig upp bland AIK nere i Värnamo.
Han nuddade inte supportrarna.
Det var motiveringen, att han var framme, men han nuddade inte.
Så här, om någon spelare springer fram mot motståndarsupportrarna och provocerar, då,
ja, men det är
då kan man ju inte gnälla på om det kommer tillbaka saker, verbala, kanske andra, från den klacken, så att säga. Då får man ju köpa det, så att säga, men det köps ju inte.
Nej.
Och därför så är det ju knasigt. Men ja, jag vet inte, nu är det ju bara töntigt. Jag skulle vilja att han hyschade oss också.
Ja, men verkligen. Det sista jag vill bara säga om Elfsborg, innan man hamnar ju lätt i så här, när man sitter, framförallt när man sitter i såna här poddar och man tänker så här, ja, men jag måste ändå hylla lite, försvara lite
och allt.
Ja, men lite så, men det är klart att så här, alltså, ni snackar om det, men folk är ju supermissnöjda. Alltså, det är buas och det är liksom skriks visa hjärta och det är, som sagt, möts upp på parkeringar, och det är ju ingen som är nöjd med den här säsongen. Men det är ju inte spelare Jimmy Tillin eller Andreasson heller. Och nu har vi ändå visat lite muskler, plockat in Holmén och Hult som man redan ser är liksom toppklass. Alltså, Sebbe Holmén hade spelat landslaget om man hade velat. Liksom. Nu gör ju typ alla svenska mittbackar det, men ni fattar poängen liksom. Så att vi gör ju ändå någonting.
Alltså, mötte de upp Jimmy Tillin i sådana här moppebilar på den här parkeringen?
Det är väl med våra gula tracksuits kanske, som cirkulerat på sociala medier. Nej, men så att det görs ju ändå saker, så får vi se. Men det är klart, skulle vi hamna 12 så har ju Jimmy Tillin verkligen någonting att bevisa.
En sista grej jag tänkte att vi skulle ta kring Elfsborg innan vi går vidare till Blåvitt.
Stora Elfsborgsavsnittet.
Ja, det är bra.
Det behövs. Men när Isak är med.
Isak är med oss här.
Jag brukar ju gnälla på att ni inte pratar med Elfsborg. Ja.
Nej, men och det har vi faktiskt ransakat oss själva kring.
Ja, men det är
liksom identifierat att Elfsborg är nog kanske ett av de lagen som får mindre än vad de borde. Så att det är väldigt trevligt där. Men nu, för att vara ännu mer neggig då. Det är en annan grej vi har pratat om med supporter, liksom uppslutningen och sånt på Borås Arena. Vi har ju hyllat väldigt mycket eran ståplatsläktare och Älvsborgsläktaren. Den har ju växt och den liksom lever och frodas i allra högsta grad.
Dags att sluta hylla den nu.
Ja, men kanske. En sista gång bara idag. Men å andra sidan då, stundtals ganska låga publiksiffror, ibland väldigt låga. I Europamatchen var det väl typ 3 och 4 på plats. Det var vad det var, ett dött möte mot ett norskt bondgäng. Så. Men är du med på vad jag menar? Att så här, ibland lägsta nivån har sjunkit i min upplevelse.
Både ja och nej. För, alltså, anledningen till att det här snacket börjar, och med all rätt, är ju premiären och match 2. Men så här, ja, 4000 i en premiär är ju katastrof, men det är snöstorm med måndag Mjällby. Det är en premiär, det är klart vi ska ha bättre publiksiffror än så. Men jag menar, nu har vi ändå haft ganska bra publiksiffror under våren, eller under sommaren ska jag säga. Och jag har tänkt på det själv ganska mycket. Man ser det, ja, men man ser det i Kalmar, man ser det i Norrköping, man ser det hos oss, man ser det i Helsingborg, man ser det på ganska många ställen.
Mindre städer.
Ja, men precis, de här mellanstäderna framförallt. Att det tog förmodligen lite längre tid att komma tillbaka efter pandemin av många naturliga orsaker, för i storstäder så är det väl mer naturligt att göra de här event, alltså eventsupporterna kommer tillbaka snabbare för att det händer så pass mycket mer. Jag ska inte säga att pandemin var orsaken till att det var segt i början, men det är förmodligen en orsak. Så här, men man har fått gå på fotboll på 2 år, helt plötsligt får man, men folk är fortfarande lite rädda kanske i mellanstäder för att de inte är vana vid att gå på evenemang. Och nu börjar det ändå frodas. Alltså Kalmar har satt ur sin ståplatsläktare, nu skulle de till och med bygga ut den för att den är slutsåld. Norrköping har bra ståplatspublik, och det är någonstans där det börjar. Och sen fylls det på sitt plats. Alltså vi hade vår bästa publiksiffra mot Blåvitt på, sen tror jag 2015-2016. Det är klart att det var många blåvittare, men det har det ju varit 2019-2018 också.
Många.
Och det var ändå färre blåvittare än vad det var 2019. Så att, och mot vilka vi hade nu, jag tror Varberg hade vi ändå 6-7, mot över 7000, vilket är en bra publiksiffra för Älvsborg. Så att det börjar ändå återhämta sig även på sitt plats, även om man såklart, alltså vi kommer aldrig ha 15000 liksom varje match. Det kommer inte hända. Men kan vi ha 7000 i snitt så är det bra. Och sen så krydda några matcher med, mot storstadslagen och ha över 10 eller 11 eller 12. AIK var det nästan 10 också. Och då kanske det var max 2000 gnagare. Så då är det ändå 7-8000 Älvsborg på plats. Så det börjar ändå återhämta sig, och vi gör mycket bra saker. Vi gör rätt saker numera med familjeläktare och allting. Men det är klart att det fortfarande är för dåliga publiksiffror. Det är ju ingen snack om saken. Men de har ändå återhämtat sig, och det är inte katastrof längre. Och Europamatcher har aldrig dragit publik. Alltså 3 500 på en Europamatch som är död, det är helt okej för oss liksom. Det är ju, alltså, hade ni hälften mot, ni hade väl, ja, AIK har ju svårt att locka publik till Europamatcherna jämfört med Allsvenskan. Så att ha då hälften, ja, det är klart det är dåligt, men det är inte katastrof som det målades ut liksom.
Nej.
Det är lite av mimet, han som sitter "this is fine" i det brinnande rummet.
Ja, men jag tycker ändå vi jobbar på rätt...
Du har också mer kunskap än oss.
Ja, men så exakt. Så vi gör, jag tycker ändå det går åt rätt håll. Sen, klart, skulle vi nu dippa sportsligt så... Ja, det får, alltså, man hoppas ju att man kan bygga upp en nivå som inte bygger på sportliga framgångar.
Men det kanske är också, det då också. Det känns som... Jag kan, återigen, det här är min känsla utifrån. Jag liksom punktmarkerar inte Älvsborg så. Men min känsla är väl kanske också att ni har... I och med att ni ändå har varit... Det måste väl vara den mest framgångsrika period i historien sedan 2006 och till idag någonstans.
Ja, men absolut.
Att det ändå nu, vad är det? Det är 15 år nästan. Att den publiken som har tillkommit under 15 års tid, eller liksom så, är van vid sportslig framgång. Så att när det kommer ett sånt här år, då är det många marginaler som försvinner. Och så är det ju i alla klubbar, herregud. Bara att det kanske, det blir att vi snackar om det här nu för att det var 3-2 mot Molde.
Ja,
och så, det blir ju så att
jag tror att det finns ju ingen som varit så kritiska mot Älvsborgs publikarbete som vi aktiva Älvsborgsupportrar. För det har ju varit under...
Det har varit helt obefintligt. Och gnälla på dem som är där.
Men också så här, det har varit helt obefintligt arbete. Alltså vi har inte... Älvsborg har inte haft ett publikarbete mot privatsidan någonsin. Och nu har vi börjat få det, och det ger effekt. Och det, alltså man får inte tillbaka publiken på en vecka, det finns inget. Men nu har vi ändå börjat göra rätt saker, dels på ståplats med liksom Gula torget, och vi har en pub på baksidan på ståplats och allting, och bra käk och allting, vilket lockar publik till ståplats. Vi har liksom äntligen fattat att vi ska ha en familjesektion och göra reklam för den, lite billiga biljetter, liksom kampanjer och allt det där. Så att nu har vi ändå börjat arbeta för det. Och då, det ger ändå lite effekt, och man hoppas att det blir långvarig effekt. För sagt, innan har det varit fullständigt katastrof. Alltså allt publikarbete har utgått från att Gulligan planen har en seriebiljettskampanj. Mm. Det är det enda publik, liksom, ja, publikarbete som funnits mot privatsidan. Och nu har man ändå adderat lite så att, och anställt en person och sådär. Så att, det jobbas på rätt sätt, men det är klart att det, man vill alltid ha mer publik och det går lite för långsamt ibland.
Mm. Återigen alltså, långsiktighet ska in på rad 4.
Exakt.
När det gäller
kontinuiteten.
Exakt, exakt. Nog om Elfsborg då, ska vi prata lite IFK Göteborg. Det är desto muntrare där. Jag hävdar eran bästa match för året mot Norrköping senast på Ullevi.
Ja, det får man väl säga. Alltså, halvleksmässigt så kanske första mot Djurgården var ännu bättre hemma. Men
över 90 minuter?
Ja, Häckenmatchen också bra såklart. Men det var någon sorts fotnedsättning här. Och det var inte bara att vi vinner, utan det var på något sätt att nu sitter fler pusselbitar än någonsin. Det är också det som är mest glädjande, det är nog hela känslan i klubben nu. Jag satt och pratade med Micke Stare i Team Stare igår. Ja, måste jag få säga det. Men så här, för första gången på sommaren så tyckte jag det sades väldigt mycket intressanta saker. Det var väldigt liksom tydligt att de har jobbat väldigt hårt för att det aldrig ska bli som de förra åren igen. Vi ska inte se något jävla kvalsträck överhuvudtaget. Allt annat har varit underordnat det. Nu känner man att nu är vi i ett läge där vi inte behöver oroa oss om det. Då kan vi ta tag och vara lite sexigare, om du förstår vad jag menar.
Då har man råd någonstans att våga testa nya grejer.
Utan det tråkiga, långsiktiga räntefonderna på banken har vi lagt in först. Nu kan vi börja spekulera i lite krypto. Coola startups och krypto. Krypto, det får de hålla. Vad håller de på med krypto? Är det Norrköping eller?
Ja, antagligen.
Men
nej, det är bara Islandsfonden där, så att,
ja, nej, exakt. Ja, nej men och när man hör honom berätta om det så jag tror på det. Nej. Men man ser det också på planen i form av att vi vågar låta våra unga spelskickliga spelare spela istället för de äldre trygga safe spelarna. Tydligast av allt blir det ju att man låter 19-årig Johan Bångsbo spela i mittförsvaret istället för Mattias Bjärsmyr som snart tangerar klubbrekordet på antal matcher i klubben. Men man känner att nu har vi självförtroende att kunna göra det, och då kommer det spelare som helt plötsligt kan sköta upp spel, som kan ta bollen från mittbacksposition, kliva rakt genom laget och servera en annan 19-åring som trycker in ett mål med ett skott som det är inte någon av de äldre spelarna som skjuter i skottet, för det ser man, för han skjuter på ett nytt sätt. Ja, men ni fattar nog hela prylen där liksom. Och jag tyckte att det liksom det genomsyrade hela laget, det här man kände att nu är vi redo för att ta nästa kliv. Sen kan det bli pannkaka 15 gånger på den trappan. Men jag känner ändå att det blir väldigt symboliskt, eftersom vi i och med den segern också klev upp på sjätte plats.
Mm.
Alltså, som är, ja, det låter ju inte så kul.
Men det är ändå ett steg framåt.
Det är sjätte plats, de fem klubbarna som är framför, de är ju i sina nästa steg. Där finns ekonomin på plats, det splashas cash på spelare till höger och vänster. Men vi nosar ändå i hälarna. Jag menar, vi är 3 poäng efter Malmö och Bayern. Vi har varit totalt utskällda i år, för fan Blåvitt kan inte spela fotboll, det är det sämsta vi har sett. Och Bayern, Sifu inte, wow, så 3 poäng liksom, hallå. Ja, nej, men det är ena sidan.
Wow.
Det är såklart inte hela bilden, men precis så ser det ut när man tittar på poängen just nu.
Mm.
Och det är ganska remarkabelt, får jag säga.
Den främsta framtidshoppet ni måste ha måste ju ändå vara att det är slut på hemvändare snart, så att ni måste värva något annat.
Ja, Sam Larsson skiter vi i.
Ja, förutom honom då. Men,
annars är det väl inte så mycket kvar där ute. Anders Vasquez, lirar han fotboll fortfarande? Eller?
Ja, det är hon 6 då.
Och det känns som att en sån som Ludde Augustinsson kommer ju gå till FCK raka vägen.
Ja, eller AIK. Kanske. Det är trots allt några.
Nej, men AIK hockey eller vad är det han spelat?
Ja, exakt. men så här då, för att det tydliga är ju att ni har ju liksom frångått ert innan väldigt raka, klassiska Micke Stare 4-4-2, ganska stolpigt, till att någonstans vrida om till ett 4-3-3 är väl det liksom det man får säga att ni spelar nu, eller har gjort mot Norrköping åtminstone.
Ja, eller 4-4-1-1 Alltså det är olika i olika faser liksom. Men absolut, där, så kan man säga.
Men tror så här då, jag köper ändå snacket att så här, nu har ni tagit poängen, så att ni kommer inte behöva kolla er över axeln. Nu kan vi börja utveckla spelet. Men tror du att
jag tror inte, jag måste förtydliga, bara inte bara poängen utan hela stabiliteten i klubben. Vi har liksom gjort oss av med ekonomisk dövvikt. Vi kan, när vi ska värva en spelare nu, så ska han in i startelvan och så vidare. Det är liksom, de känner sig klara med städandet och nu börjar framåt arbetet.
Men tror du utifrån ditt prat med Micke Stare då, tror du att det här är liksom, har man bestämt sig att det är den här utstakade vägen vi ska ta nu? Säg att det blir, jag vet inte vad ni har här näst.
Vi har Varberg borta.
Ja, Varberg borta, det är ju lite buggetiv väl. De vinner ni väl aldrig mot.
Men, senaste tre matcherna har vi en poäng på Varberg.
Du hör. Men så här, förstår du vad jag menar? Tror du att att Stare och klubben, Håkan och så vidare är trygga i att nu är det dags att börja bygga någonting nytt? Så att det kommer två raka torsk här. Kan det bli stressat igen då, att så här, vad fan, det är så jävla dåligt, och så är ni nia plötsligt, och så går ni tillbaka till det här liksom, nu är det bara en poängen som räknas, och spela tjongfotboll, om man får hårdra det lite grann.
Jag tror inte det, för jag upplever att de har varit väldigt trygga med vad de har gjort genom det här tråkiga, osexiga. Trots att folk skriker på sociala medier och säger, ni kan inte slå två passningar i rad. De skiter i det, för de vet vad de tycker att de gör och hur de ska göra det. Och så här, för att ändra på det här vägen som de har tagit nu, då krävs det ju nu 300 pers på ett årsmöte ungefär, skulle jag tro. Så pass liksom fasta är nog de i den övertygelsen om vad de håller på med, vilket jag tycker är rätt. För det största felet som kan bli i fotbollsklubbar, det är när det är 15 kockar, två stycken företagsledare från styrelsen som ska in och bestämma vilka vi ska värva och vilka, hur vi ska, alltså det går inte. Alltså, jag brukar komma tillbaka till Östersund. Det var mycket som var helt snett i den klubben, men framgångsreceptet i den klubben, också lite i Norrköping, det är att det är få personer som kör sitt race. Annars så blir det 5000 olika grejer. Och det måste också vara personer som tål när det blåser. Som inte viker sig bara för att det står liksom 1000 pers på Facebook och skriver att vi borde avgå. Folk måste skita i det. Det är nog, det är den första grunden, tror jag, för att kunna bygga en bra klubb. Sen så måste de också göra rätt saker. Men om det är någon som hattar, så blir det bara, och så sparkar folk hit och dit, och nej, det här var inte bra, vi testar nästa, när vi byter spelsystem, när vi byter forward, när vi, alltså, ni fattar vad jag menar. Jag tror att vi slipper det nu, och det är nog steg ett på den trappan.
Hur känner ni att så här, ja, men, om vi tittar liksom framåt, Marcus Berg slutar kanske, eller Max spelar ett år, Kevin Jakobs kontrakt går ut. Alltså, känner du att Blåvitt också börjar bygga tillbaka den här liksom attraktiviteten mot andra spelare? Alltså, är Stare och Amil tillräckligt attraktiva för att locka rätt spelare till att spela en mer sexy 4-3-3-fotboll och få in rätt spelartyper med kanske lite mindre ekonomiska ramar än vad, ja, men till och med vad vi har, eller till och med vad, ja, framförallt vad Stockholmsklubbarna och Malmö har.
Så Blåvitt kommer ju alltid vara en jättebra språngbräda utomlands till för unga spelare. Det tror jag absolut. Och när det gäller vilka som ska kontrakteras och inte, så jag tror snarare att det handlar om vilka de vill ha kvar, vilka karaktärer de vill ha kvar, så att säga. Inte vilka vi kan få. Sen så, fan, det är väl alltid ett slagsmål om bra spelare. Men alltså, nu har vi Esset i rockar, men också som är Stig Torbjörnsson här också då. Jag sätter mycket tillit i honom.
Kör inte han mycket den här old school publikfrieriet, att så här, data är överskattat, jag kollar på spelare. Alltså, är inte det bara en chimär?
Han har ju en fantastisk pitch på den grejen som är älskvärd. Jag tror inte bara att det är det.
Jag
men
han, det
vet
låter...
att, han vet att den går hem. Sen, men det är inte så att...
Går det verkligen hem då?
Sen är det inte bara det att vi har inte bara honom. Som alla klubbar av lite storlek så har vi också folk som sitter och knappar data, så att han får, ett underlag att gå på, så att säga. Men de har velat ha honom länge. De tycker att han passar in klockrent i det som de vill göra. Det känns ju också som den här lite old school-iga viben passar i IFK Göteborg ändå.
Så är det.
Ja. Tills vi har sett den första spelaren crusha och börna så får vi ändå hålla i detta.
Men vi måste ändå stanna lite vid liksom Bångsbo och Carneil som någonstans... alltså, ni har väl trott på dem och såklart haft koll på dem, men för den breda allsvenska publiken blev det den matchen senast mot Norrköping någon form av genombrott. Bångsbo assisterar Carneil till 2-0-målet och så vidare.
Det blir så otroligt tydligt symboliskt.
Ja, exakt. Och det är två ändå bra aktioner från båda. Hur liksom också igen då utifrån med din kontakt med Stare och med Blåvitt i stort, hur mycket pratar man internt i IFK Göteborg? För det är också en kritik som har funnits mot er, att det har varit, man har hånat er höga medelålder och det har varit liksom Gurra Svensson och Pontus Wernbloom och gänget som springer runt där. Nu var Gustav Svensson otrolig igen mot Norrköping, men du förstår vad jag menar, att ni har haft väldigt mycket gamla spelare här. Det blir så tydligt två 19-åringar som kanske är två av tre bästa spelarna på planen senast. Det blir ju något form av liksom skifte, upplever jag det som, utifrån.
Alltså, så här, ska man i efterhand sen, när vi står och firar vårt nästa SM-guld om ett år, skämt åsido, men ska man peka på någon punkt att här vände det, så är det väl när Johan Bångsbo kliver upp, lägger passningen till Hussein. Det,
ja, men
där någonstans, där här ändras allt.
Ja, men lite så, helt
sen ärligt. Är det ju inte så enkelt.
Nej, men symboliken i det, men ändå.
Det känns så, och jag tycker att det kan också få kännas så.
Ja, och då, alltså, anledningen till också att det känns så förmodligen också att ni har ju, alltså, om ni såg våra publiksiffror med all rätt till viss del, så har ju ni fantastiska publiksiffror helt plötsligt.
Men det är ju överprestation.
Exakt, och det har ju varit hela året egentligen. Och får man den, har man det i ryggen och det börjar liksom sätta sig någon form av framåt troskänsla även på läktarna, men då har man ju, då är det ju den här storklubbs bollen i rullning, och då kan den ju rulla väldigt mycket snabbare än hos kanske Kalmar liksom.
Så är det, och det som du var inne på, unga spelare, lovande spelare som ser att, men, Johan Bångsbo, de petade Bernardo Villar för att de tyckte att jag hade större potential. Nu gör han sitt genombrott. Sånt är också ganska starka papper i sådana diskussioner.
Och det kan jag känna, där har det ju pratats egentligen för lite. Alltså, eran akademi är ju otroligt bra. Måste man ju ändå säga. Alltså, den levererar, det är ju det som har räddat Blåvitts ekonomi de sista åren. Och nu kan man då få utveckling också, inte bara liksom rädda boksluten utan även prestationer på planen. Eller är jag ute och cyklar?
Akademin är bra. Men det är, alltså, jag tycker, jag ska problematisera här också då. Den måste vara bra för att vi har såna otroliga förutsättningar. Yep. Vi är solklart största laget i näst största staden. Vi har otroliga faciliteter. Alltså, av ren liksom
naturens lagar ska vi vara bra.
Kommer det bara bra spelare ur den. Det jag tycker vi saknar i den är förortsdelen av Göteborg. Där ser man otroligt få spelare gå hela vägen från akademin upp till A-laget och slå igenom och spela i A-laget. De kan man räkna på fem fingrar, de spelarna som man kanske har lyckats med i Stockholm, i AIK eller i Malmö då, liksom. Så där finns det en otrolig förbättringspotential att också få med sig de spelarna. Men du har ju inte fel i, såklart, att när det kommer två killar genom akademin och slår igenom, ja, men, det finns alltid något att fylla på, så att säga.
Att problematisera det ytterligare då, är Håkan Mill och Micke Stare rätt personer och attrahera förårsklubbarna när man, utan att veta exakt alla detaljer med Sano och allting, så är det ju ändå, han har ju ändå representerat den delen, får man väl ändå säga på något sätt.
Jag tycker inte att det caset är applicerbart på just den grejen, för där tycker jag att det är helt andra parametrar som spelar in.
Ja, men det kan nog ändå finnas ett problem i så här. Alltså, du vet ju mycket mer om den situationen och det finns säkert liksom mycket som Tobias Sano gjorde fel i det, men för en ung kille från Angered som inte liksom har koll på exakta detaljer, så ser han bara att Tobias Anna, som är en av oss, han var inte uppskattad i Blåvitt, och Micke Stahl, den där jävla svenska gubbjäveln, han kastade ut honom från klubben mer eller mindre. För det finns ju ändå en viss liksom,
ja, men exakt. Kim Jakob också, som verkar inte vara jättesugen, och som Esch verkar ju också kanske, han är ju för dålig visserligen,
så här, och de två fallen. I Kevins fall handlade det väl bara om att han säger, okej, kommer jag få spela här eller inte? För det har han inte gjort tidigare. Han har varit skadad och petad. Nu spelar han. Då är det såklart att det ligger på bordet. Det är inte svårt att förstå att en spelare som Kevin skulle lockas av ett så här, du är given i första elvan kontrakt i Kalmar med Rydström. Det hade ju sannolikt varit jättebra för spelaren Kevin Jakob. Yep. Så att det är inte så konstigt. Och Hossam Majers,
han är för dålig.
Alltså, han är ju glimrande i vissa stunder och han är helt osynlig i andra. Så, och
har vi att göra med allsvenskans mest överskattade spelare?
Ja, men det har jag sagt i 10 år, men ibland blir han ju under, och
smäller in en boll.
Han har ju det här med Yassin-syndromet att de är bra en match av 10 liksom.
Hade han haft ett bra psyke och en jämnhet så hade han ju inte varit i den här ligan längre. Och så, men han kan ju fortfarande göra saker som avgör matcher.
Även okej truppspelare.
Så här, mot Norrköping när han kom in sista kvarten när vi skulle stänga matchen, det var ju otroligt skönt att ha en kille som kan hålla i bollen och som ingen kan ta den av. Det var ju kalos, men han har väl säkert andra ambitioner än det. Men så här, det är väl också skönt i så fall, nu vet jag inte hur det kommer bli, men om man faktiskt vågar att inte satsa på en spelare som Hossam Majers, för att det är okej, det löser problemet här och nu, men det kanske inte är någonting för framtiden. Det är också en styrka. Jag skulle bara säga, bak i det resonemanget är Håkan Mild och Micke Stare de att attrahera förortskillarna. Sannolikt inte.
Jonas Olsson är väl fortfarande akademichef också, va?
Så är det. Men så här, om man jämför med Håkan Mild nu och den Håkan Mild som var sportchef en gång i tiden, så är det två helt olika personer. Det som jag förvånades av när Håkan kom tillbaka, eller inte förvånades, men som jag verkligen uppskattade, det är att han vet vad han är bra på, han vet också vad han inte är bra på, och där upplever att han verkligen tar sig liksom, han tar sig tid och den liksom lilla stolthetssänkningen att faktiskt ta reda på hur det ligger till, omge sig i så fall med personer, hitta hjälp där han kan få korrekt hjälp, om du förstår vad jag menar. Det är inte den bilden man har av Håkan Mild, att han går och ber om hjälp.
Nej.
Men han gör det där det krävs nu, och det ger mig liksom tron på att det ska funka.
Ja, men och där är ju, som du säger, det är intressant tycker jag, det där att våga göra sig av med en sån som Hossam Majers. För att så här, jag är också, visst, det är väl nog helt okej truppspelare så, men när ni plockade in honom från liksom hans otroliga sejour i Östersund, så var det ju en prestigevärvning. Det var ju halva allsvenskan som var ute efter honom. Han vänder hem till Göteborg, eller hem till liksom staden Göteborg och så. Men så här, han är inte tillräckligt bra. Jag kan ändå tänka mig att han är en av de bäst betalda spelarna i truppen.
Sannolikt, ja.
Där är det ju liksom, där tycker jag det vore ett power move och ett liksom så här, ett snyggt och liksom spelförståelsemässigt bra steg av Håkan då och övriga ledningen att så här, skicka Hossam Majers. Här har du Kevin. Här har du ett bra kontrakt, ett värdigt kontrakt för dig. Vi ser dig som en framtida nyckelspelare. Vi vill bygga spelet kring dig, speciellt nu om ni ska spela det här nya spelsystemet.
Eller en annan bättre.
Men liksom att man vågar göra dem lite så där utåt sett kanske jobbiga liksom,
men lite som när vi inte valde att förlänga med Kevin Sture Ellegård för att vi hade Tim Rönning som var 19 bast och stor talang liksom. Alltså det är power movet och som också sänder signalet till övriga truppen att okej, nu är det här som gäller, nu kör vi på detta liksom.
Ja, men vi, och i den här första liksom förvaltande fasen eller rädda oss upp på nästa hylla fasen eller vad man ska säga, den osexiga, då har vi varit beroende av spelare som först Tobias Anna och sen Hossam Majers, för att vi har behövt dem för att liksom inte trilla ner ett steg. När vi tar nästa kliv så kan vi kosta på oss att öka kvalitet. Fan vad jag, den låter jag som en jävla halleluja Jesus Christ superstar här. Det är fan
förlust mot Varberg så
jag menar vi har vunnit mot pittiga Peking och vi ligger sexa.
Ska vi lyfta? Alltså,
jag tror inte, men så här, det är mycket saker som är bättre än på länge ändå. Tycker jag. Och det börjar ju också för att en klubb av Blåvitts dignitet också kommer komma tillbaka till hela vägen upp till toppen. Jag har svårt att se att folk tror att nej, det är sexa och inte mer för Blåvitt. Någon gång så får man ju till det liksom.
Till och med spelarna snackar om det innan matchen, men är det inte jävligt sjukt att vi har dubbelmöten? Alltså så här back to back.
Verkligen.
Det är ju verkligen så här, ja men Simon Törn sa det. Ja men det är, man kan ju ha skittur och bara helt plötsligt är Tottenham borta en vecka eller två, eller Gustav Svensson borta två veckor och så möter du samma lag. Alltså Det är ju helt sjukt.
Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Sen är ju Tottenham, han får ju gärna
Nu var det, eller Levi, eller någon avstängd, eller turbulent. Alltså, vi hade ju tur med AIK utan Jordan och utan Gudette. Alltså, däremellan liksom.
Tillfälligheter kan ju avgöra en match, men här öppnar man upp för tillfälligheter. Ja, men kan avgöra två matcher istället.
Mm. Det är ju helt bizarrt.
Mm. Men det var ju en bra period att möta Peking.
Det får man säga. Men sen är det väl också, känslan är också, i alla fall i de här två matcherna, det är många spelare som, för att vara konkret, till exempel då en sån som Simon Thern. Mm. Han har man ju känt, vad fan är det som händer med Simon Thern? Han är ju knappt allsvensk Messi. Okej, lite hårt nu. Men du förstår vad jag menar, jättebra båda de här matcherna. Gustav Svensson, otrolig. Alltså otroligt bra i båda matcherna. Det känns ju som att med det här nya systemet är många spelare som har kommit till sin rätt som de inte har gjort tidigare.
Och jag tror inte bara att det är spelsystem, utan det är att alltså, till slut så får man till det. Till slut så sätter relationerna mellan spelarna sitter. Den där löpningen som du gör hela tiden. Nu fattar jag varför du gör den. Sådär. Men kanske ändå mest självförtroende, tror jag.
Mm. Det blir intressant att se. Jag hoppas, om jag återigen ska försöka vara lite objektiv för Blåvitt skull, att man alltså vågar hålla fast vid det här, vågar tro på det här och fortsätta trots eventuella motgångar. Att om man torskar mot Varberg på måndag eller vad fan det är, att man fortsätter utveckla det här. För att det, som sagt, ni ska ju vara där uppe.
Och ja, men bara så du vet också, August, jag har ju tittat på tabellen och de lagen som ligger där. Nästa lag att kliva förbi blir AIK.
Mm.
Eftersom AIK är kvar i Europa-gamet, har en tunn trupp, kommer bränna mycket krut och kommer falla som en sten här nu ett tag.
Det var du som sa det. Är det ett bett eller AIK versus Göteborg, högst placering i år?
Oj!
Den tar jag gärna om du så vill. Ja, vi får väl se.
Nej, jag har också kvar hemmamatchen mot er.
Ja, det har ni, ja. När fan är den?
Oktober någon gång. Sent någon gång.
Ja,
då ska vi ha kul saker.
Ja, så är det.
Om inte jag sitter i finkan då.
Ja, jag vet inte, du får hålla dig borta från Smögen.
Exakt.
Har vi någonting mer? Eller? Vi blev jävligt långa. Vi var, som ni märkte i måndag, så var vi lite kortare med tanke på då, de här logistiska utmaningarna. Men nu satt vi tillsammans, så vi pratar på. Vi börjar pusha 1:30 här. Vill vi säga någonting mer, eller ska vi tacka för nu? Du kollar frågande.
Det är något, om det är något med några Europa-matcher eller sånt där.
Ja, men det är väl, det har ju lottats. Jag vet inte hur mycket, jag vill ju inte sitta och, jag som har rekord då, som fortfarande har mitt lag kvar, vill inte sitta och jinxa någonting här. Vi ska ju sluta Skandia innan dess.
Men,
från Nordmakedonien.
Ah.
Men, och efter det så blir det antingen Fenerbahce eller Slovakko från Tjeckien.
Det låter som en parodi på ett
i ett playoff. Det är ändå
Slovakko från Tjeckien.
Det är ju det som är, alltså, det gäller ju att ha maxflyt med lottning för att man ska,
och det
alltså,
de här första alla gångerna. Svenska klubbar hade. Vi kan väl dra det då när vi ändå kommer in på det. Malmö får ju alltså Sivasspor från Turkiet om man går vidare mot Dudelange.
De får ju svåra lottning om de får torsk mot de här Dudelange, för då har de ju Lesbosnan förmodligen i playoff.
Precis.
Kunde de inte få möta Vikingar en gång till?
Jo, om Malmö får stryk och Vikingar slår Lesbosnan.
Exakt. Det har varit otroligt. Som sparkar sig själv.
Vikingar värvar Milos. Så.
Ja. Även, och Djurgården får ju Apoel från Cypern. Många djurgårdare på Ayia Napa då i samband med den resan. Det är ju, kan bli stökigt mot britterna där på bargatan.
De satte mig i polis.
Får nog ringa och tipsa den cypriotiska polismyndigheten.
Ja. Nej, men mer om Europamatcherna som spelas nu då på torsdag. Alla lag spelar på torsdag. Det blir på fredag. Då förmodligen är Svanemar tillbaka med någon form av ringlösningar. Vi får väl se lite. Den här veckan är som den är, hörni. Ni får ta det för vad det är. Vi måste ju också få vara lite lediga också.
Gud ja.
Eller hur?
Den här lottningen bara, får ändå kommentera. Det låter som underbara resor och så åker man ur allihopa, låter det
så? Ja, lite så. Små lag, alla slottningar. Jag satt inte så många biljetter, tror jag.
Slovakko är ju livsfarliga.
Ja, Slovakko, jag tror deras arena tar typ 7-8 tusen, ligger i södra Tjeckien någonstans. Jag har försökt kolla på lite resor. Så här. Det är mäckare än vad man tror utifrån att det ändå är Tjeckien. Med det sagt så kommer det nog bli många AIK där med billig öl och allt vad det är. Men så är det. Som sagt, fredag är vi tillbaka som podd. Inget YouTube eller live då heller. Men nästa vecka så är allt som vanligt igen. Då har Kristoffer Svanemar fått tillgång till sitt nya hus och han är hemma i Stockholm igen och allt det där. Så att då är vi tillbaka som vanligt.
Får man hälsa bara?
Ja, gud ja.
Jag vill hälsa till Marcus Tapper.
Mm.
Ta hand om dig, jag hoppas att du mår bra.
Det var, varför skrattar du när du sa det? Så är det. Tapper, ta hand om er, skit på dig och allt det där. Så ses vi igen på fredag. Hej!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.